tala till oss, Herre, att det ska få vara dina ord, Herre, som får förkunnas här idag, Jesus. Och jag bara tackar dig, Herre, för att du får leda mina ord, Herre Jesus, så att du ska få öppna våra hjärtan för det du vill tala, Herre, och att du, helige Ande, får komma oss nära den här stunden, Herre. Vi välkomnar dig, Herre. Tack, Jesus. Halleluja. Amen. Yes. Gott, jag ska få predika här idag. Det känns väldigt kul. Det känns lite spännande också. Just att det är sista gudstjänsten här innan jul också. Så det är extra kul att få den förmånen idag. Men jag ska försöka hålla mig också till ämnet. Och det är ju ändå Jesus som vi nalkas här nu, julens budskap. Så att det kommer att vara genomsyrat av julens budskap idag. Och det vill jag verkligen poängtera, men kanske på ett litet annat sätt också. För oss kristna så på något sätt handlar det om, alltså vi firar jul och det här, och det är lätt att det blir mycket annat, traditioner och vad vi är vana vid, och att det blir mycket sådana grejer, va? Men det finns ju, som Leif säger, så är det ju mer än bara att ett barn föddes för 2000 år sedan, att det inte har mer innebörd än så, utan det är ju helt avgörande för oss idag. Det är ju hela våra liv är egentligen i beroende av det här budskapet. Så egentligen det som är, jag har en frågeställning liksom som jag inte kommer svara på riktigt än, men ni får vänta lite. Och det är så här: hur kan vi som kristna på bästa sätt gensvara på julens budskap? Och det är väl egentligen den viktigaste frågan för oss som kristna. Vad betyder det för oss? Vad ska vi använda det som handlar om julen, det som handlar om Jesu tillkommelse till den här världen? Hur ska det påverka våra liv? Vad har vi för gensvar att ge till det? Och julens budskap i julevangeliet, så kan vi läsa om budskapet, och det är att idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Evangeliet sammanfattas ju också i Johannes 3:16-17. Så älskade Gud världen att han utgav den sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och vers 17 står det: Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och det här är de glada nyheterna. Det här är evangeliet sammanfattat, så vi kan förstå vad är Guds tanke med att Jesus föddes åt oss i Davids stad, han som är Messias. Jo, men att vi skulle få bli frälsta genom honom. Att vi skulle ta emot frälsning och nåd, förlåtelse för våra synder och försonas med Gud igen. Det här är hela det är Guds tanke med varför Jesus kom till den här världen. Och det får vi aldrig glömma, varför han kom hit. Han dog på ett kors för våra synder, och han för den kärleken. Han älskar oss så mycket. Och det är ju vår tro där, att han säger att att vi får tro på honom. Hur kan vi ha en tro på Jesus? Det är ju en intressant fråga, kan man tycka. Men det sker ju genom en uppenbarelse av den helige Ande, som kan ge oss en tro i våra hjärtan, som en övertygelse där vi får en tro som verkligen frälser oss, verkligen att det här är på riktigt, att Guds ord är sant, och det som står här, det faktiskt gäller faktiskt mig idag. Det är verkligen en sån tro som får bära oss liksom till Jesus som får en tro på hans enfödde son, Guds enfödde son. Och det ser vi ju flera gånger, exempel i Bibeln. Paulus, han fick ju ett rejält möte med Gud verkligen där han fick ett möte med Jesus. Den helige ande fick verkligen överbevisa honom om synd, rättfärdighet och dom, och att han, det livet han levde inte behagade Gud, att det hjälpte inte att han försökte följa alla de här lagarna och var väldigt sådär. Han var inte driven av Guds kärlek, han var inte driven av Guds tanke för hans liv, utan men det fick han ju, han fick omvända sig helt och fullt från det livet och fick ta emot frälsning. Han fick en tro på den sanna levande guden genom en uppenbarelse av den helige ande som fick verkligen ha en sån förvandlande kraft i hans liv. Och tänkte bara läsa ett exempel i det, hur Guds ande verkligen fick påverka honom till att bli verkligen helt förvandlad. Och i Apostlagärningarna 16 så är det en passage från vers 6 där det står under andens ledning, och står det så här: sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där. En makedonier stod och vädjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Det här evangeliet vi läste om innan, som är vårt hopp, det är världens hopp, Jesus som är världens hopp. Det var liksom drivkraften i Paulus liv där. Det var motorn till vad han skulle förkunna, och där han var helt beroende av den helige andes ledning. Där han tidigare inte hade haft en koppling till Gud, han hade inte haft en levande relation, för att han hade inte den helige ande. Men sen ser vi vad det får för skillnad. Det förvandlar helt och hållet hans liv, där han blir stoppad till att göra det, och Gud leder honom på en väg där, och hur verkligen vi som kristna också är helt beroende av andens ledning i våra liv. Och jag tänkte också läsa en text här utifrån Jesu tillkommelse till vår värld och hans entré ifrån Matteusevangeliet 2. Leif, skulle du vilja hämta lite vatten bara? Ja, tack så jättemycket. Och här i den här passagen så står det om de vise männen. Tänker att vi ska läsa de här verserna. Det här också leder in lite på vårt syfte och vårt gensvar här, som jag kommer in på senare. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: vem är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, för så står det skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judaförstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbar honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Och sedan det i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog det en annan väg hem till sitt land. Det här är en väldigt spännande historia tycker jag, och man får lite mer ingående på de här vise männen och deras resa. Man kan se kung Herodes motiv som inte är helt rena. Han märker ju att han sätts på, eller någon har kommit och satt sig liksom på den högsta platsen. Messias har kommit och han har ju en dold agenda liksom genom det här att Jesus inte ska få fortsätta leva, och han talar ju då till de här på det här sättet, men de blir varnade, vise männen, att vända tillbaka till Herodes, och på så sätt får ju Jesus fortsätta leva, och enligt skriften liksom att allt skulle fullbordas kring honom, att Gud har ju sån kontroll på sitt ord och sin frälsningshistoria att inget kan stå i vägen liksom. Han kan leda och styra. Det är precis så som det har skett, och vi kan verkligen vila i det också när vi läser Bibeln, att det är så som han vill ha det, och han har låtit det ske på det sätt som det har gjort, och det finns en mening och ett syfte med det, och vi kan se skriftställe efter skriftställe uppfyllas. Vi läste här innan, Leif, du läste från Jesaja 9, och det finns fler ställen där som profeteras om Jesus och hans vandring här och hans tjänst och hans frälsning för oss. Så det är fantastiskt. Vi har en god Gud som har låtit allt detta ske. Yes, och Jesus också, hur hans liv, han var alltid beroende av också andens ledning. När han frestades i öknen så står det i både Matteus, Markus och Lukas att han förd av anden, uppfylld och ledd av anden, så tog han sig ut i öknen, och att Jesu liv, han var också uppfylld av Guds ande i allt det han gjorde. Så att också allt skulle få ske på det sättet som det gjorde. Han och fadern är ju ett. Det går inte att sära på, utan Gud är ju helt fenomenal på det sättet. Så han var beroende av den helige ande, och vi är också beroende av Guds ande idag. Det är verkligen så vi kan närma oss Gud genom anden och i tillbedjan också i ande och sanning. Och i texten där då så kan vi också se den här parallellen utifrån att den här Betlehemsstjärnan då som visade sig för de här vise männen och som ledde dem fram till Jesus barnet. Det står inte hur gammal han var när de kom eller så, men han var inte vuxen än, utan han var ett barn. Och för oss i våra liv liksom, att den helige ande, han pekar alltid på Jesus. Anden pekar alltid på Jesus, och som Betlehemsstjärnan fick leda dem fram till Jesus, så leder anden oss fram till honom också i våra liv. Att han låter sitt ljus lysa. Han är vår fötters han är ett ljus på vår stig, liksom, våra fötters lykta. Så han låter det lysas upp så vi ser var vi går. Så vi när, och då kommer vi också alltid komma till Jesus, komma till honom. Och det är den riktningen, liksom, våra liv, att vi får vara ledda till honom i allt vi gör. Allt som våra liv innebär, vad det innebär, det handlar först och främst om att komma till Jesus. För det är där vi har, det är han som är livet. Utan honom finns det inget liv. Så att det är alltid fram till honom vi leds av Guds ande också. Så att så vi vet att vi inte går vilse. Ja, Jesus. Och tack och lov, vi har fått den helige ande. Vi får vara ledda av honom. Vi får be om mer av honom i våra liv. Men också att han är känslig, och vi får det finns en risk att man kan bedröva också Guds ande. Det står om det i Bibeln. Vi kan faktiskt läsa det. Det är lite allvar också i det, va? Att det finns en vördnad och en respekt för den Gud är. Att han är helig. Gud är helig Gud, och han har också liksom riktlinjer och krav också i våra liv. Vi kan inte leva hur som helst, liksom, och tänka att det blir nog bra och Gud är god ändå. För att han har faktiskt också direktiv i det han har befallt, och att vi ska leva efter det han har sagt. Och i Efesierbrevet 4:30 så kan vi läsa om detta då. Att det också finns en risk i hur vi talar och hur vi lever våra liv i efterföljelse till Jesus, som kan också bedröva Guds ande. Och det står så här: bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och här får vi också en riktning för hur det ser ut i våra liv. Liksom, om vi lever i linje med Guds ande och Jesu ord till oss, så måste vi också lägga ifrån oss en hel del grejer som ibland kan vara svårt. Man vill kanske hålla på vissa grejer, för att av olika anledningar så har vi en tendens att vilja göra det ibland. Men det Jesus kallar oss till, det är att ta upp vårt kors och följa honom och förneka oss själva och förneka våra egna begär av olika slag och alla de här sakerna som han skriver upp här, att vi ska lägga bort all bitterhet, häftighet och vrede, skrikande förolämpningar och annan ondska. De här sakerna, det är lätt att hålla fast vid till exempel bitterhet. Det är vanligt, många människor brottas med det, och man kan vara bitter av olika anledningar. Man har blivit sårad av människor. För Gud, han sårar ingen människa. När han tillrättavisar oss och fostrar oss, som jag faktiskt fick höra lite om, Jan, han pratade lite om det här på en samling för några dagar sedan. Just att det är på grund av hans kärlek som han gör det. När han sätter ner foten, när han talar skarpt till oss i våra liv, då är det för att han älskar oss, det av kärlek. Och till skillnad från oss människor, när vi sårar varandra, alltså Gud sårar ingen människa, han är kärlek själv, det är den han är. Så allt han gör, det sker av kärlek till oss, för att vi ska få ta emot den kärleken och bli förvandlade. Men då behöver vi lägga ifrån oss de här sakerna, bitterhet och så. Det är saker som kan hindra oss från gemenskap med Gud. Att vi håller fast vid bitterhet och olika andra saker. Men Gud, han har tagit allting på korset. Han tog allting på sig när han dog för oss. Så vi kan verkligen frimodigt komma till honom och veta att han tar alla bördor på oss, på sig. Han tar alla bördor som vi ger till honom, men vi kan välja att hålla fast vid dem. Men det ska vi inte göra, utan vi kallar det att lägga ifrån oss alla bördor som tynger oss och istället bli uppfyllda av Guds ande och var istället goda och barmhärtiga mot varandra, står det här, och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Han har förlåtit oss alla synder. Därför kan vi också förlåta varandra och vara glada, som vi sjöng här, var glad. Var glad. Så att det är exakt det som blir också följderna i det livet. När vi lägger ifrån oss allt det som tynger oss, det som blir en börda för oss, då kommer också det här, då kan glädjen få växa fram på riktigt, när vi blir verkligen uppfyllda och lösta från allt ont och all bitterhet och allt mörker. Då är det glädje. Det är inte svårt att ha glädje i sitt liv om man har lagt allt på Jesus, som inte är av glädje och mörker. Då, när vi lägger det på honom, då får vi ta del av en glädje som ingenting annat kan liknas vid. Den glädje vi har i honom, hoppet i hans frälsning för oss, då är det är så skönt att få bära på det. För det vill han ge oss. Han har fridens tankar för oss här, var och en utav oss. Det är fridens tankar Gud har för oss. Och det är ett glädjebudskap till oss var och en. Det är verkligen det. Det är ett glädjebudskap han har för oss. Om Guds rättfärdighet, hans trofasthet, hans frälsning, hans nåd och hans sanning. Det är liksom, det är ett glädjebudskap som är fyllt av hopp för oss, som är fritt för oss att ta emot. Och vi får göra det här var och en av oss. Vi kan få lägga ifrån oss saker som tynger oss, som vi inte vill hålla fast vid här ikväll. Jag tror om ni skulle vilja ha förbön också sen, så kommer vi också finnas tillgängliga och kunna be för det här, och att ni kan få, alla kan få lägga ifrån sig om man har saker som man känner att det här vill jag inte hålla Jesus, då vill han ta det. Så att det ska finnas tillfälle för det också, om man känner att någonting gnager, och för han har tagit allt på sig. Halleluja. Jesus. Jesus. Och den här frågan då som jag ställde, att hur kan vi som kristna på bästa sättet gensvara på julens budskap, som jag frågade här. Och som vi har börjat den här gudstjänsten med, så det är faktiskt i ganska enkelt svar, fast och man ser det också genom den här texten om de vise männen. Och det är genom tillbedjan till Jesus. Det är tillbedjan som är svaret, hur vi som kristna kan på bästa sättet gensvara på julens budskap. När han kom hit, det var i syftet att tillbe honom som de vise männen kom från Österlandet långt. De färdades långt, långt för att tillbe Jesus. Det var det de sa till Herodes. Vi har kommit för att tillbe honom. Stjärnan har lett oss. Det är tillbedjan som är, det var på deras agenda. Och när de såg också här i Matteus 2 och vers 10, så står det: när de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, som vi läste om här innan. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Så frukten av att komma fram till Jesus blir att vi tillber honom. När vi leds fram av Guds ande liksom i våra liv, när vi, då manas vi också till Jesus hela tiden. Och vad gör vi när vi kommer fram till Jesus? Jo, vi får tillbe honom. Det är tillbedjan som ligger på Guds hjärta liksom för oss som Guds folk. Vi ska få tillbe honom i evigheters evighet. Det, det står också om den lovsången som sker inför tronen i Uppenbarelseboken 7 och vers 9 kan läsa också här. Så vi får också en smak av det som väntar oss en dag också, att vi ska få tillbe honom. Det handlar om att få tillbe Jesus. Då står det: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Det är fantastiskt. Det sker ständigt, jämt och ständigt inför lammets tron. Så är det lovsång, det är tillbedjan. Där vi alla får tillbe honom, falla ner. Och det är det vi är skapta för. Våra liv, vårt syfte djupast sett, är där vi har en sån gemenskap, en sån, det gensvaret vi kan ge på. Gud har gjort allt för oss, så vi får ge tillbaka det med våra liv. Det gör vi genom tillbedjan, genom att få ära honom, upplyfta honom, prisa hans namn. Att inte låta den sången sluta, utan vi fortsätter. Vi fortsätter att tillbe honom, och det kommer vi göra här också. Det fortsätter liksom. Det är ständigt. Vi ska aldrig sluta att lovsjunga och tillbe Jesus. Jag tror vi har också där utifrån det att vi firar jul nu, och jag verkligen vill uppmuntra var och en av oss här också att vi får verkligen väcka en tillbedjan till Jesus den här julen. Julen kan bli så fokuserad på fel saker kanske, och pratade här lite innan. Alltså julen är både en glädje för många, men också kan vara ganska tungt för många beroende på olika saker, familjesituationer eller av olika anledningar, så kan julen vara både liksom jättebra men också ganska tung alltså. Och det beror ju på att vi har, att fokuset handlar kring kanske saker som vi tycker om med julen liksom, kanske mycket med att man ska träffas, äta god mat och olika grejer, traditioner som man har tillsammans som är beroende på människor liksom. Och så. Men julens verkliga budskap liksom, att vi får faktiskt tillbe Jesus, och det är inte beroende av omständigheterna, hur våra familjer ser ut, alltså människorna runt omkring oss ser ut, utan det är beroende av vårt hjärtas inställning, om vi är villiga att gensvara på det som Jesus har gjort för oss. Det kan vi få göra den här julen, det kan vi få verkligen kliva in i, att få alltså helt oberoende om hur julen ser ut annars, hur jobbigt det kan vara eller hur kul det är, så att den kärnan liksom i att Jesus, du har verkligen gjort allt för oss, och vi får gensvara på det med vår tillbedjan. Du kom hit i världen. Från början till slut har det handlat om att tillbe dig för allt det du har gjort för oss. Så det är verkligen en uppmuntran och en tillbedjan i ande och sanning. Det är genom Guds ande, genom hans sanning, genom hans ord vi får tillbe honom. Där det får leda oss fram till tronen, där det får handla om Jesus. Han får stå i centrum. Så fort Jesus inte står i centrum och hans ord och hans befallningar, om det blir, det är också en risk om man hamnar i sammanhang där kanske Jesu budskap inte lyfts fram på samma sätt, där det kan vara, man kanske plockar den vissa grejer. Till exempel omvändelse och andra saker, och Där det istället man poängterar andra saker, då leds man vilse, men tillbedjan i ande och sanning, då är det utifrån sanningens ord, genom den helige ande som alltid pekar på Jesus, då sker det tillbedjan som är av Guds vilja, i hans som behagar honom. Verkligen, där det får vara i sanning också, verkligen, där det får vara präglat av det som Jesus har befallt, liksom det han har kallat oss till, det livet i förneka sig själv och följa honom, att omvända sig från allt ont och få också fylla sig av hans goda. Han mättar vårt begär med sitt goda, så vi behöver inte liksom sträcka oss till annat för att mätta vårt begär, utan han allenast, endast honom, han kan mätta vårt begär, så vi verkligen blir mättade. Och hans ord, det får vi ta emot varje dag. Han har manna för oss, han mättar oss både mänskligt och andligt när vi vänder oss till honom. Det har han lovat att förse oss med. Ja, så det är en fantastisk tid vi har framför oss som får vara präglad av tillbedjan. Tillbedjans hjärta. Jag tänker jag ska be också här och verkligen att vi ska få ta del av det här. Så kommer vi fortsätta och tillbe Jesus den här kvällen och inför liksom den här julen som kommer nu, att det får fortsätta ljuda, att den inte får sluta när vi kommer hem, utan att vi får välja att det får vara en del av vår jul den här julen, att den får vara präglad av tillbedjan. Så jag bara tackar dig Jesus att du är vår kung och vår herre, att vi får komma inför dig herre och tillbe dig Jesus. Tillbe dig inför lammets tron herre, där det ständigt pågår en lovsång herre, som vi bara får också stämma in i herre, att du är värdig. Du är värdig allt vårt lov herre, att du är värdig att bli tillbedd och lovsjungd herre av alla folk herre, alla folk och stammar herre. Och vi ber herre att våra liv ska vara präglade av det herre, att vi ska få gensvara herre på det som du har gjort för oss herre, att det vi kan ge det är bara vår tillbedjan herre och vår hängivenhet för dig herre, och att du vill ta emot också vår lovsång herre, att vi får också tillbringa en evighet med dig herre, att du öppnar upp herre ditt rike för oss herre, du bereder plats för oss herre. Tack Jesus för att du inte har lämnat oss ensamma herre, utan att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut herre. Så vi behöver aldrig frukta något ont herre, vi kan alltid komma tillbaka till dig, för du har sagt att du är med oss herre, och att du står med öppna armar herre. Jag tackar dig för dig Jesus. Välsigna mina vänner här Jesus, och jag ber herre att ingen ska ha en jul som är präglad av tyngder herre, utan att du har tagit alla bördor herre på dig herre, och att du vill istället herre rikta fokuset herre från all stress och julklappar och allt vad det kan handla om, som också kan vara bra, men du vill rikta herre vårt hjärta till dig herre. Du vill att vi ska få sträcka oss mot dig och tacka dig herre för att en son har blivit oss given, och på hans skuldror så vilar herradömet och väldet herre, och du förtjänar allt herre. Tack Jesus. Tack Jesus för att vi får komma till dig herre. I Jesu namn. Amen.